Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Med mig, Anna Ingede och
Lena Ljungdahl. Och avsnitt 256, för fan.
Det är otroligt ändå. Tänk att vi vid 256 tillfällen har ansett oss om att ha något vettigt att dela med oss av till.
Nej, inte alla 256. Vid vissa tillfällen har vi ju sagt innan att vi borde egentligen inte trycka på räck idag, för vi har absolut ingenting på ämnet.
Är det sant? Det är sant faktiskt. Men ändå så har vi samlat ihop några lyssnare där ute genom åren.
Det har vi gjort.
Det är härligt.
Nu har vi nog några till. Jag har varit idag och föreläst i Bollnäs.
Just det. Och vilket äventyr det har varit. Från början till slut.
Alltså det enda som så att säga vägde upp för all skit jag fått uppleva var ju själva föreläsningen. Det var dryga 400 skolpersonal.
Mm. Otroligt. Jag blev lite så att säga ställd igår. Du hade ju meddelat att du skulle bo på Grand Hotel Bollnäs. Och ja, traditionsenligt så skickar du någon bild då från hotellet.
Ja, det gör jag ju alltid.
Ja. Det var ju en så att säga en exposé i gammalt och nytt kan man säga.
Ja.
Inredningsmässigt.
Det kan man nog säga. Mm. Det börjar med att den förra boendes keps låg kvar på sängbordet när jag kom in. Och jag också blev uppringd idag av receptionen som undrar om jag glömt en keps. Varpå jag svarade, nej det var inte jag utan det var nog den förra boende som hade glömt sin keps. Jag lät den bara ligga, så att säga. Nej men, det var en upplevelse från början till slut. Buss, tur och tur. Det var ju banarbete så att jag åkte ju buss. Och det är en upplevelse som jag helst inte vill ha igen.
Nej, det där är ju ett jädra påfund alltså.
Det tog extremt lång tid. Man sitter också mycket mer dikt an med folk än på ett tåg.
Mm. Och luftkvaliteten tenderar ju att så att säga bli ganska, ganska undermålig.
Men vägen upp hade jag faktiskt ett solosäte bredvid mig. Mm. Så jag kunde lite, så att säga, sprida ut mig. Men på vägen tillbaka, där fick jag ju, karman kom ju som en jävla bajshög upp i plytet på mig. Jag hade alltså en kar som satt bakom mig. Det hängde ut saker, både här och där.
Oj.
Barfota, han satt och varje gång han lyfte foten så hörde jag det här klibbljudet när han liksom, när våt fot mot linoleummatta.
Just det, fuktig fotsula mot linoleum, ja.
Och han hade sån panik av längden av bussresan och tystnaden. Han försökte prata med alla i bussen.
Okej. Okay. Var han bussrädd eller?
Nej, jag vet inte, han var nog rädd för vad tittar du på? Sa inte den här stackars fjortisen bredvid. TikTok. Jaha, tycker du om att dansa? Och så höll han på sig. Och så ringde han upp till exakt alla människor någonsin. Hej, har du tid? Jag sitter på en buss och det är jättetråkigt. Det är ingen som vill prata med mig. Jag får snart panik. Nej, och så gick han igenom hela listan. Där har du min bussresa. Men lik förbannat har jag varit i Bollnäs och förmodligen rekryterat några nya poddlyssnare. Det var dit jag skulle komma.
Men visst är det ändå lite spännande tycker jag. Eller jag tycker det. När man, jag bjuds ju också ibland iväg på såna här lite mer exotiska orter så att säga. Alltså i meningen att man inte har varit där tidigare eller att det så att säga kanske andra gången i ens liv som man är där. Och då känns det ju som att man har kommit till lite ett parallellt universum. Man är ju inte, alltså, mer, det... man är inte mer ett par timmar hemifrån, men ändå känns det som att nej, men det här är ju som en ny värld.
Ja, man har gått igenom någon form av portal.
Ja, exakt.
Ja, men jag kommer ju också väldigt så? Sent på kvällarna ofta eftersom man maxar dagen och sen så reser man för att vara på plats morgonen efter. Och då är ju rutinen att man dunkar in skiten på hotellet, sen sätter man på sig ett par sköna skor och så går man ju ett varv runt
just
byn
det, för att bekanta för att försöka sig lite.
Ja, och jag brukar ta en geocache och så brukar jag försöka hitta någonstans att äta. Och väldigt ofta reflekterar jag att den här staden måste ha varit utsatt för en zombieattack. För att jag kan gå i en halvtimme, ser inte en själ.
Så speciellt.
Och sen helt plötsligt så öppnar man en dörr så sitter 430 superpeppade lärare.
Ah, fint ju.
Nåväl, det är inte det vi ska prata om idag.
Nej, det är det inte. Berätta, vad är det vi ska prata om idag?
Det är dags för knark igen.
Ja, härligt.
Och det är ett sånt där ämne som vi skulle kunna återkomma till. Vi har ju betat av cannabisavsnittet, vi har betat av, tror jag, kokainavsnittet. Jag börjar flukta åt ett hallucinogenavsnitt. Det är lite trend. Dels så är fentanylerna på väg till Sverige i full storm. Så det är ett problem som vi kommer att ha snart. Ja, det kommer snart igen. Men de här psykoaktiva substanserna är lite halvtrendiga. Och vet du hur jag vet det? Nej. Jo, bland annat på grund av Netflix. Nej, men jag såg en dokumentär nu på bussen. När jag försökte fejda ut den här jävla gubben med klibbfot. Det har kommit en dokumentär som heter How to Change Your Mind, tror jag. Och jag har bara tittat på första avsnittet om LSD och sen så är det flera avsnitt om psilocybin, alltså svamp, meskalin, alltså kaktus, och MDMA, alltså ecstasy. Jag återkommer till detta, men det är lite trendigt med psykoaktiva substanser, och då pratar vi inte bara pundarna som sitter hemma och vill ha en tripp, utan det har smygits in i finleden.
Kommer det ersätta liksom laddet, tror du? Alltså är det så att man liksom...
Jag tror mer att du ska tänka psykologer, tänkare, entreprenörer...
Jaha, konstnärer.
Och... Man går, ja, liksom, att man får ett starkare väsen, en mer liksom en fullskalig upplevelse av sig själv och världen. Det, vi kommer ha ett sånt avsnitt, för jag tycker själv att det här är intressant. Jag kan ta ett exempel som jag såg det här LSD-avsnittet. Då var det, då, det finns ju någon forskningsprojekt i Schweiz där man ligger på sjukhuset under väldigt ordnade former, så får man helt enkelt pluppa i sig LSD. Och då intervjuar de en snubbe i det här avsnittet, och då säger han så här: jag skulle bara vilja kolla nu hur sugen du är, Anna Inghede, på att ingå i forskningsprojektet. Då ligger han där i britsen och man intervjuar honom innan, och då är han så här: ja, men jag är en person som är öppen för allt, och du vet, ja, han är en typisk syratripsmänniska. Och så säger han så här: jo, men vid första dosen så hade jag en väldigt stark upplevelse. Jag upplevde mig själv i min mammas livmoder. Och det här var en av de positiva, så att säga, bieffekterna. Som att det är dit man vill.
Jag hade fått cellskräck på dir.
Jag upplevde mig själv i min mammas livmoder. Jag hade navelsträngen runt halsen. Jag kände det skarpt. Och sen så liksom tog jag all min kraft och bröt mig lös. Och den här upplevelsen som LSD gav till mig, det gjorde att jag och min mamma hade ett väldigt förtroligt samtal om livet i livmodern. Och nu vill hon också ingå i den här forskningsgruppen.
Sluta. Alltså det här är en reality, alltså en dokumentär.
Det är en dokumentär, det är en professor som...
verksamhet vid ett sjukhus.
Väldigt pro psykoaktiva droger. Det är en dokumentär. Och jag ska säga, jag ska titta på alla fyra. Och sen så ska vi ha ett sånt avsnitt där vi kan prata om det, för att jag är försiktigt positiv. Och jag ger bara lämna det som en liten cliffhanger till er.
Ja.
Med betoning på försiktigt positivt. Med det sagt så ska vi inte prata om det, utan idag ska vi prata om klassning av droger. Klassning av droger. Hur narkotika klassas, hur lagstiftningen går till, vad det är som avgör om det är ett narkotikaklassat medel eller om det är en hälsofarlig vara. Mm. Vad vi har för i rättsväsendet möjligheter att omhänderta och förstöra preparat. Lite så. Där tänkte jag.
Där ska vi landa.
Du har väl förberett någon form av veckans lista på slutet? Jaha,
ajamän. Det har jag gjort. En väldigt tidsenlig sådan skulle jag vilja påstå.
Vill du ha en teaser om vad den handlar om?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att man ska lyssna på avsnittet först, så kommer man få det som en stor present på slutet istället.
Smart, som inte så att säga försvinner. Jag kan börja med att jag har läst två rapporter.
Oj, aha. Berätta.
Jag kommer nu inte gå igenom de här två rapporterna som jag har gjort vid tidigare avsnitt när jag verkligen manglar våra lyssnare i rapportskrivning. Men jag kan dra en liten resumé. Det är FN:s World Drug Report och European Drug Report. Det är de två rapporterna jag har fluktat på. Yeah. Bara för att ge lite så här nuläges analys, men själv jag var lite nyfiken på hur pandemin har påverkat narkotikahandeln i världen.
Intressant, ja.
Det var därför jag läste den och för att jag får in så fruktansvärt mycket förfrågningar på utbildning gällande narkotika nu. Jag vet inte, varför tror du att de kommer nu? Jag vet inte.
Men är det nu som i inför skolstarter? Är det så? Kan det vara kopplat till det? Eller är det nu som i post-covid? Eller?
Jag vet inte. Alltså, jag har ju varit med om skolstarter förr och jag upplever att nu är en mycket ett högre tryck på förfrågningar just gällande att förebygga och upptäcka och hantera narkotikabruk. Och inte bara kopplat till skolan.
Nej.
Nåväl, det var min egen så här nyfikenhet. Jag undrar varför det är så.
Ja, intressant.
Nåväl, lite siffror. Omkring 284 miljoner människor, eller 5,6% av alla 15-64-åringar har någon gång använt narkotika under 2020. Och om man räknar från 2010 så har det här ökat med 26%.
Och då ska vi
en
komma
ganska stöddig ökning.
Verkligen, och det här är ju då inte livstidsprevalens, utan det här är bruk sista året.
Exakt.
Och det är ju lite läskigt, om det har ökat så pass. Ja. 26%.
Ja, det är stadigt. Under 2020 sågs en ökning gällande användning av cannabis och amfetamin. Då pratar vi alltså under brinnande pandemi. Däremot så minskade användningen av ecstasy och kokain. Gör du någon analys här? Mer cannabis och chack, mindre ecstasy och kokain 2020, det vill säga under pandemin.
Minskningen av kokain kanske kan vara relaterad till att festandet generellt har minskat, så att säga. Alltså bruket i krogmiljö och så lär ju ha minskat. Behovet av det kanske inte har varit lika stort helt enkelt. Bland de som brukar regelbundet. Ja.
Nej, men jag tror att du är mitt på det. Alltså ecstasy och kokain är ju överrepresenterat, vad man säger, i festliga miljöer. Alltså vi har ju haft väldigt mycket restriktioner worldwide. Och partydroger minskar ju då såklart, för det har varit mindre party. Däremot så ökar ju användningen av chack och cannabis. Jag kan kanske koppla det till, jag har absolut inte någon analys på det här, men man skulle ju eventuellt kunna koppla det till att den psykiska ohälsan har stigit lite när folk är isolerade och behöver så att säga lägga till med don för att kicka igång belöningscentrumet, vilket knark gör.
Om det nu är så att den psykiska ohälsan har stigit, för det råder faktiskt lite delade meningar om det. Suicidfrekvensen har ju minskat. Men det finns inte bra forskning eller rapporter än som undersöker liksom mindre så att säga allvarsamma former av psykisk ohälsa. Men man kan ju tänka sig, alltså jag skulle inte bli förvånad om depressions, så att säga, siffrorna har stigit till exempel.
Ja, det kanske räcker med ren och skär uttråkning.
Ja, ja men faktiskt.
Mm. Den lär ju ha ökat i alla fall. Mm. Däremot så kan man se att narkotikamarknaden ter sig vara ganska motståndskraftig mot de här förändringarna som pandemin medförde. Och det man kan se har gått ner visar sig vara endast tillfälligt.
Mm-hmm.
En annan sak som man däremot har sett, det är att narkotikahandeln på internet och sociala medier har utvecklats och att det har dykt upp flera olika digitala tjänster. De har blivit vanligare, de har utvecklats, de har blivit liksom lättare. Och det här är ju, tycker jag, bekymmersamt för att det ökar ju tillgängligheten ännu mer. Vem som helst kan ju klicka hem vad som helst.
Ja, ja, ja.
Du behöver liksom inte söka upp en skum dude nere på plattan, utan du kan ju sitta hemma i webbshops miljö.
Ja, herregud. Det där är allvarsamt.
Ja.
Verkligen.
Inte helt otippat så cannabis, den narkotikan som används mest i världen. 209 miljoner människor använder drogen 2020.
Ja, och då ska vi komma ihåg, alltså det här, jag vet inte
som
vad
man
det
vet
är
om.
För typ. Ja, ja. Jag vet inte vad det är för typ av undersökning, ja. Om det är intervjustudier man har gjort här och tillfrågat människor, men alltså det är ju enorma mörkertal här.
Ja.
Det ska vi komma ihåg.
Mm. Och sen ska vi också komma ihåg att det är stora variationer gällande vilken typ av narkotika som brukas, vilken utsträckning landsvis. Och att man använder många fler substanser än en. Mm. Här är en siffra. Drygt 38,6 miljoner personer upplevs leva med det man kallar för ett problematiskt bruk eller ett beroende. Och det här har ökat från 27 miljoner till 38,6 miljoner på 10 år.
Ja, det är ju peppiga siffror.
Ja. Och sen då så kan man ju då se att narkotikamarknaden är i förändring. Mm-hmm. Lite olika saker som har hänt med preparaten. Man har ökat produktionen av kokain. Både renheten och styrkan ökar av kokainet. Alltså om man tar kokain idag så kommer den aktiva substansen, så renheten och koncentrationen vara högre än om du använde kokain för ett gäng med år sedan.
Men det är ju lite intressant, för det motsäger ju lite grann att efterfrågan på kokain skulle ha minskat de sista åren. Så att det kanske är då att det börjar trumma i kapp här nu då igen, eller är det så man ska förstå det?
Alltså, du ska nog bara, som jag förstod det så användes mindre kokain under 2020.
Mm-hmm, det var bara ett
men
år.
I övrigt, ja, i övrigt sett på över tid så ökar det jättemycket. Mellan 2014 och 2020 har produktionen av kokain i världen fördubblats.
Mm.
Och tullarna runt om i världen tar rekordbeslag. De här psykoaktiva substanserna som jag pratade om i början.
Mm.
Det finns ett sånt där early warning system där man övervakar olika substanser. I slutet av 2021 så övervakades 880 olika substanser i det här EVS-systemet.
Mm.
Och av dessa rapporterades 52 för första gången dyka upp i Europa under 2021.
Alltså, om jag förstår det rätt så pratar vi här om över 50 nya substanser på ett år. 50.
Mm. Och jag kan säga så här, när jag började som narkotikapolis, vi pratar 2004, kan det ha varit kanske 2004, någonstans där.
Mm.
Då var det ju väldigt lätt, för då fanns det heroin, kokain, amfetamin, cannabis och så fanns det lite syra till. Det var ungefär det vi hittade. Sen börjar de ju komma och det smög sig in mefedron, metedron, butylon, MDP. Det bara rasade in och då hade jag en kille i min grupp på rave-kommissionen, Niklas. En sjuk jävel, men han lärde sig alltså varenda nytt preparat. Men till slut så blev ju namnen på preparaten, vi pratade en halv A4, 1-metyl-2,0. Mm. Alltså du vet, bizarra uppsättningar. Och så man gick ifrån att Säg att vid det här preparatet så får de här drogtecken och symptomen, då vet du att det är cannabis, och vissa preparat ger en oförmåga att korsa ögonen, och så höll man på så där. Mm. Men det bara rasade in nya preparat, vilket gör att det är ingen som förstår vad det är man hittar eller vad en person har tagit. Minst av alla de som har tagit preparat, de har ingen aning om vad man petar i sig.
Nej, och det här sätter ju fingret lite grann på kärnans problematik. Alltså det handlar ju om att ändra en struktur i en molekyl i princip.
Mm.
Så har du ett nytt preparat. Och det gör att de här namnen blir så himla krångliga också.
Ja, och vi kommer komma in senare på vad det gör för vår byråkratiska rättsordning när det kommer till klassificeringen av nya preparat. För det, liksom, vårt rättssystem eller vårt regleringssystem är inte designat för hastigheten. Jag menar, 2014 dök det upp 101 nya psykoaktiva substanser på ett år. Att försöka lära sig dem, det är omöjligt.
Nej, men för det första, upptäcka dem. Det är nummer ett. Alltså, ja. Det kan ju ta en viss tid innan de kommer till rättsväsendets kännedom överhuvudtaget.
Ja.
Så att, det här är komplext.
Ja, och sen så nya syntetiska cannabinoider. Den mest kända är väl Spice.
Mm.
Och det var ju rätt mycket nyhetsrapportering om när den dök upp och blev en fluga. Man såg ganska läskiga iakttagelser med människor som låg i princip hjärndöda på sjukhusen.
Mm.
Och innan man ens har listat ut vad det är du har fått i dig. För sjukvården står sig också ganska slätt.
Ja, men det är
man
klart.
Vet ju så att säga vad man ska göra när någon kommer in på en överdos på heroin eller kokain eller amfetamin. För det har sjukvården lärt sig.
Mm.
Men om du inte själv vet vad du petar i, så vet inte riktigt sjukvården vad antidotten är heller.
Nej men absolut.
En annan sak är att MDMA-halten, alltså den aktiva substansen ecstasy, har ökat. Alltså det är starkare skit, men att där, som vi sa, minskar ju användningen under pandemin. Mm. Och det är ju för att ecstasy är ju väldigt mycket en social och en partydrog.
Alltså jag har ju inte jobbat ute på många år, men jag måste säga att jag blir lite förvånad av det här. Alltså för mig känns ecstasy som en gammal, liksom, rave-drog typ. Alltså jag blir förvånad att den är så utbredd i liksom alla socialklasser då, antar jag. Och alla typer av sammanhang liksom. Sociala.
Absolut. Och jag har inte, jag kan inte så att säga vidimera det mer än att det är mitt eget öra mot rälsen säger att vi är i starten av en ny våg där det kommer vara mycket psykoaktiva substanser. Jag tror att vi kommer få läsa om både klassificering och stora beslag och händelser kopplat till alla de här nya psykoaktiva drogerna som rasar in.
Men får jag fråga, jag är lite nyfiken. Vad beror dels det på, men också ökningen av de här olika varianterna av syntetiska droger? Är det för att undkomma kriminalisering? Mm. För man tycker ju, det kan väl inte vara slut på, så att säga, heroin, kokain, amfetamin i världen? Det är inte det.
Men det är inte slut.
Utan det är en efterfrågan då på nya preparat.
Ja, och de gamla preparaten har aldrig varit billigare. Alltså priserna går ju ner.
Ja, det är klart. För det finns ju nu en uppsjö av olika preparat. Så det förstår man ju. Men vad är incitamentet att langa fram nya droger? Är det just det här att du ska dyka eller flyga under radarn vad gäller kriminaliseringen?
Ja, jag tror att det är att rundgå det olagliga.
Mm.
Vi kan komma in på det nu, för nu ska vi prata om hur man klassar narkotika. Vi har ju då narkotikastrafflagen i Sverige.
Mm.
Den är en gammal goding från 1968. Och ett ämne som ska klassas som narkotika enligt den ska då ha beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter.
Mm.
Och i Sverige har vi ett system där vi klassificerar alla substanser individuellt. Alltså substans för substans. Så när du tar en substans, säg amfetamin, du labbar runt och så får ett nytt preparat och så labbar runt och så får ett nytt. Varje ny molekylär uppsättning är i samma sekund som den uppstår helt oreglerad och helt laglig. Mm. Sen så ska då kvarnarna börja mala, man ska hitta preparatet, man ska fundera på om de har de här effekterna, man ska fundera på om det är liksom ett hälsofarligt ämne, om det är ett utbrett problem, och sen så ska det då göras, jag ska snart beskriva om hur det här går till. Men det tar en jävla lång tid innan man har lyckats klassa ett nytt preparat. Och när det är gjort, då har de redan labbat fram ett nytt preparat. Mm. Och det här gör att man... Gång efter annan så hör jag röster, ser motioner och liksom debatt om att vi ska ha en generisk klassificering. Mm. Där man klassificerar substanser gruppvis, ja, utifrån sina kemiska grundstrukturer. Detta sker i Norge, detta sker i Danmark, detta sker i Sverige, men bara på våra dopingpreparat. Det spelar ingen roll hur molekylen ser ut eller vad preparatet heter. Har det x antal effekter på din kropp, så klassas det som doping, vad du än kallar skiten. Men inte gällande narkotika i Sverige.
Men har du stött idag på någon anledning till att vi inte skulle vilja göra det här?
Alltså det man åberopar är ju rättssäkerheten, och det handlar ju om att människor, eftersom det är ett uppsåtsbrott, så ska människor veta om det är, alltså om du tar ett preparat som du tror är lagligt och sen så bara för att den har hyfsat lik kemisk struktur som någonting annat, så kan du bli dömd för narkotikabrott. Så det är ju en rättssäkerhetsfråga, skulle jag se. Mm. Om inte det problemet fanns, så tror jag. Men jag menar, det funkar ju uppenbarligen i Norge och Danmark, så att jag har ingen jättestark åsikt här, men jag förstår verkligen vinsterna i det. För då, framförallt nu när det rasar in 50-100 nya preparat om året. Om varje preparat ska liksom gå den här snurran. Mm. Då sitter ju någon ny och labbar fram något nytt för att de ska kunna sälja ett lagligt preparat. Och faktiskt, baksidan av det här är att det inte finns någon kontroll. Så när det sitter en 17-åring i, låt säga, Bollnäs och klickar hem ett preparat som saluförs som lagligt och det saluförs som centralstimulerande eller psykedeliskt eller you name it, vad det nu är ute efter. Så när preparatet kommer så har ju människan som drar i sig ingenstans att vända sig mer än typ till Flashback och läsa tripprapporter och försöka lista ut vad andra personer har upplevt av det här preparatet. Men du vet ju inte heller om det är samma skit.
Nej.
Det är det som gör att det blir så läskigt, tycker jag.
Verkligen.
Det ska till en särskild typ av mod och dumhet att hålla på med det här. Hade det varit under kontrollerade former, och det är det här, nu spoiler lite, men att jag är försiktigt positiv, alltså under ordnade former så kan man ju, precis som medicinsk cannabis, används ju, det är även i Sverige, få personer, men man har ju sett att vissa preparat, och säkert även de psykoaktiva substanserna, hjälper i allt från depression till suicidtankar, till PTSD, till tvångssyndrom, till you name it. Mm. Men det här med att själv sitta över nätet och dra i sig grejer och säga att du själv medicinerar, jag tycker att det är inte tillräckligt uppstyrt, helt enkelt. Det ska ske från sjukvården i så fall.
Verkligen, men det är också så lite så här, det, jag sitter och funderar här, för har man ju ofta pratat om, när man har träffat missbrukare, så har man ju ställt en fråga. Okej, vilken är din huvuddrog? Vad är det du missbrukar i grund och botten, så att säga? Vad mår du bäst av, eller sämst, beroende på hur man ser det? Och då har ju svaret för, det är schack eller heroin eller vad det nu kan vara. Men här så känns det ju också hos den som missbrukar som att de helt skoningslöst sätter i sig lite vad som helst.
Ja, de får ju svara pass på kungen, säger de, för de har ingen aning.
Nej, de har ingen aning, och det är det som är så himla läskigt. Det är ju som att man helt vårdslöst bara liksom klickar hem kemi. I någon
Vet du vad de kallas för?
Nej.
De här personerna. Psykonauter.
Herregud.
Ja, och det är också därför preparaten kallas för RC-droger, alltså research chemicals. Du får forska på dig själv. De forskas fram och du får forska på dig själv. Och under då för hela 2000-talet så har ett stort antal av de här nya syntetiska substanserna tillkommit. Och de efterliknar ju redan etablerade droger. Vissa är centralstimulerande, andra är hallucinogena, vissa är psykedeliska och så vidare. Och huvudgrejen, och det är det du var inne på Anna, det är ju för att kringgå den existerande lagstiftningen. De marknadsförs inte helt sällan som forskningskemikalier. De är inte klassade, och då när de har hittat liksom nyckeln till framgång. Personer som köper produkterna gör det för att undvika att göra sig skyldiga till brott, eftersom i de allra flesta länder så är hantering och bruk av narkotika i en eller annan mening kriminaliserat. Men alla de här nya drogerna som kommer in längs vägen, så är det ändå så att de klassas successivt antingen som narkotika eller som hälsofarlig vara. Jag kommer komma in på skillnaden. Lite hur det går till i Sverige då. Det är Folkhälsomyndigheten som har regeringens uppdrag att bevaka och utreda behovet om något preparat behöver klassificeras som narkotika eller hälsofarlig vara. Då utreder de detta och så skapar de ett underlag där de beskriver substansen, de beskriver missbruksbilden, de beskriver hälsoriskerna och de sociala riskerna. Och sen ger de sen en rekommendation om hur det här preparatet eller substansen bör regleras till Socialdepartementet. Och jag har suttit nu bara på kul på bussen och kikat på de här skriverierna. Och man gör väldigt mycket en blick utåt internationellt. Att enligt så är det, används det så här. Alltså lite hur ser det ut internationellt och vad kan vi tänka oss en framtid nationellt?
Just det.
Och bör det stoppas eller inte stoppas? Och när då regeringen har tagit ett beslut om att en substans ska regleras, då kanske som narkotika, då tar man då bort substansen från utredningslistan och för istället upp den på listan över narkotikaklassade substanser. Och när det beslutet är taget så är det också en då brukar de slänga på något halvår att det träder i kraft där borta. Det är ju för att du ska... Om du har köpt någonting lagligt idag så kan du inte bara hux flux göra dig skyldig till brott imorgon, utan du måste ha en chans att, så att säga, webbshopparna och privatpersoner och företag måste ha chansen att byta business. Det vill säga, de har chansen att labba fram ett nytt. Tyvärr blir det ju så. Och så Läkemedelsverket ansvarar såklart för de substanser som används som läkemedel och som är narkotikaklassade. Och efter pausen ska vi gå in mer på vad som är en hälsofarlig vara.
Det ser jag verkligen fram emot. Välkomna tillbaka. Vi lyssnar till avsnitt 256 av Krimpoddarnas krimpodd av min döda kropp. Och idag så pratar Lena narkotika. Och du skulle precis börja prata om klassificeringen av hälsofarliga varor. Och du var inne lite grann på det här med Läkemedelsverket och att de ansvarar för varor som också används som läkemedel. Och då blev jag lite nyfiken faktiskt. Eller så här, jag har jobbat själv i narkotikaärenden under årens lopp kan man säga. Och det är en sak om preparat innehåller ämnen som då är klassificerade enligt Läkemedelsverkets lagstiftning eller regelverk. Men låt säga att man kommer till en plats där man hittar 500 kilo koffein till exempel. Då pratar vi om ett preparat som inte är reglerat enligt Läkemedelsverkets lagstiftning, utan ett preparat som kan lyda under olika typer av liksom regelverk, men ensamt så är det inte förbjudet som privatperson så att säga, att köpa in stora mängder. Och sådana som jobbar med narkotikabrott förstår att det här är ju ett preparat som ofta används vid till exempel utstötning eller utblandning av amfetamin. Skulle man också kunna tänka sig att man skulle behöva reglera liksom införskaffandet av stora mängder av preparat som som typiskt kan användas för framställning av narkotika. Skulle det kunna vara ett sätt att också komma åt de här som sitter och trycker ut 500 kilo i månaden amfetamin, som förädlar då olja till amfetamin till exempel?
Ja, kul fråga, Inge.
Du kan fundera på den.
Och men du är inne på massa olika saker. Dels att, för där, både du och jag har varit på platser där det finns allting på platsen för att i princip tillverka narkotika utan att det själva narkotikaklassade substansen har blivit en eller finns. Mm. Alltså, vi kan ta ett enkelt exempel. Cannabisframställan, en odling. Du kan ju ha köpt in tält, lampor, fröna inte olagliga. Du kan ha liksom allting utan att ha växt upp en planta eller att du har precis skördat. Mm. Då är ju det hjälpmedel för narkotikaframställan. Det finns ju också någonting som heter prekursorie, alltså förstadie för narkotika. Och det finns ju reglerat. Sen finns det också reglerat hälsofarliga varor, som jag sa. Och där det är liksom, det är ett annat förbud, och där kan man, första paragrafen säger att om den här varan på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som kan användas eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. Så vi har ganska många preparat som inte når upp till att bli narkotikaklassade.
Nej.
Så då blir de klassade som hälsofarlig vara. Och där är det väldigt uppstyrt. Även där är det, du får inte inneha, du får inte överlåta, du får inte föra in dem till landet, du får inte framställa och så vidare. Det enda som egentligen skiljer sig mot narkotikastrafflagen är ju bruket. Mm. Att det inte är olagligt att bruka. Men där har ju lagstiftaren försvårat hanteringen, inköpen, förvaringen och så vidare. Mm. Just för att man ska försvåra allting runt omkring det här. Men bruket är inte kriminaliserat. Men det är inte alls ovanligt att ett preparat som då är först helt oreglerat. Du har suttit på kammaren och labbat fram någonting.
Mm.
Och sen så blir det reglerat som hälsofarlig vara. Och sen så ut, så att säga, man kikar lite på om det räcker. Eller vart användningen av det här preparatet, vad trenderna går.
Mm.
Och då blir det sedermera narkotikaklasset. Jag kan ta ett exempel. När jag jobbade så kom då mefedron som ett nytt preparat. Och vi upptäckte då, det var flera ungdomar som fick jävligt farliga förgiftningar. Och gärna blandat med alkohol också. Och där gick då Läkemedelsverket, framförallt Folkhälsomyndigheten, och kikade på det här, vad fan är det som händer? Vad har de tagit? Vad är det här för nytt preparat? Och då klassade man det som hälsofarlig vara. Mm-hmm. Och sen var det en tjej i Söderort, tror jag, som dog. Och då kunde man bara härleda till att hon bara hade tagit mefedron. Och då narkotikaklassade man det strax därefter. Då labbar de lite med den här molekylen. Så då kom det ett nytt preparat som hette metedron. Ja. Det hörde inte jättestor skillnad mot mefedron. Och metedron såg man då var väldigt väl liknande mefedron. Och då gick metedronet direkt från oreglerat till narkotikaklassat. Mm. Utan att passera hälsofarlig vara. För då hade man liksom redan försökt med den här typen av preparat. Och sen kom MDPV, och sen kom fleffedronet, och sen kom butylonet, och sen bara har man ingen aning om vad fan det är för någonting.
Mm.
Så att man, det måste inte passera hälsofarlig vara. Men det, de nya substanserna gör ofta det innan de blir narkotikaklassade.
Mm. Mm.
Sen så kom det en lag. Jag kommer fan inte ihåg, har jag skrivit det? Den fanns i alla fall inte när jag började som narkotikapolis. Det var förstörandelagen.
Va?
Och förstörandelagen, den är ganska, nej, den är jävligt bra. Och framförallt jobbar åklagare och narkotikapolis rätt mycket med den. Det är en lag som bryggar över den här fördröjningen som blir när byråkratins kvarnar ska försöka hinna i kapp alla nya substanser. Jag kan dra ett exempel. Vi tog en blå hink, jag tror att det var 10 kilo ketamin i den hinken. Jag tror att det var det, oklassat.
Mm.
Och man insåg att det här är ett ämne som har på grund av sina inneboende egenskaper kan medföra fara för människors liv, men det var inte narkotikaklassat. Detta skickades då till dåvarande SKL, som det hette NFC nu. Och sen höll man på då att analysera vad det var för någonting. Innan förstörandelagen så hade man i princip varit tvungen att ge tillbaka den här lådan till personen som hade köpt in det. Och då hade personen köpt in det till Sverige så som en kemisk produkt, för att jag är kemist och jag labbar på olika saker.
Ja, men det är det här menar, liksom. Ja. 500 kilo koffein. Vad har du för anledning att ta hem 500 kilo koffein?
Jag tror att det här var liksom 300 000 missbrukade doser ketamin eller något i den där lådan. Mm. Men då hade vi en jävligt, så att säga, gråzonsjobbande åklagare som bara, jag vägrar lämna ut skiten. Det här är 300 000 doser. Det ska inte ut på gatan. Men jag har egentligen inga lagstöd att, så att säga, förvägra. Och då, om jag minns hela den här, hur tidsgrejerna går, men jag minns det som att man inväntade att förstörandelagen skulle komma. Så den här burken skickades fram och tillbaka till SKL. Ja, kan ni analysera den igen? Gärna nerifrån och upp den här gången. Och uppifrån och ner, inifrån och ut, utifrån och in.
Och ta gärna god tid på er för all del.
Ja, exakt. Kan ni fotografera pulver, piller för pulver? Så här, förstörandelagen, den hela syftet är att förhindra spridning av farliga substanser som är på väg att klassificeras som antingen narkotika eller hälsofarlig vara, men man inte är riktigt framme än. Och detta får ske i avvaktan på att regeringen då ska besluta, komma fram till någon form av beslut, eller att man avvaktat beslutet i taget men har inte trätt i kraft än. Då har vi de här 6 månader. Att man ska behöva lämna ut det här bara för att beslutet inte har trätt i kraft. Och då är det då att polisen har möjlighet att omhänderta de här preparaten, och åklagare har möjlighet att förstöra dem om de kan antas att användas i missbrukssyfte. Och då finns det några kriterier som ska vara uppfyllda. Antingen att substansen har förklarats som narkotika eller hälsofarlig vara i en förordning som inte har trätt i kraft. Eller att den har förklarats som narkotika enligt en internationell lagstiftning. Alltså man kikar lite, hur ser det ut där ute? För att det lär ju bli så här också snart. Man tittar ju oftast lite utåt. Eller att substansen kan antas komma att förklaras som narkotika eller hälsofarvara. Och syftet är, eller en av kriterierna är också att den här substansen ska vara avsedd att användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. Och att den, om man gör det, kan förorsaka skada eller dödsfall. Det här är en ganska bra lag, tycker
verkligen. Men den gäller alltså inte för substanser som är för oss kända narkotiska preparat.
Nej.
Då gäller andra regler, va?
Exakt. Är de klassade som narkotika, då kan man inte tillämpa för förstörande lagen, utan då ska man gå enligt gängse rutin, som Ginghede hade uttryckt det. och jag... Så här, det här är, vi är i början av någonting. Det går lite upp och ner med de här nya preparaten och hur folk ser på narkotika. De drogliberala vindarna som blåser lite till och från, hit och dit. Men oavsett vad man tycker, oavsett vad man har för åsikt, oavsett vad man har för bakgrund och så vidare, så är det fortfarande så att i princip all form av hantering av narkotika är kriminaliserat i Sverige. Och jag är för all form av forskning på det här området, för att om det finns preparat som i sig kan orsaka skada, dödsfall och olika typer av som förgiftningar eller social insufficiens eller vad, allt vad det nu kan tänkas vara. Men det kan också vara så att några av de här preparaten är alldeles utmärkta inom medicinen. Och det är inget nytt förhållningssätt. Jag menar, säg bara morfin, Sobril, Valium, Exanor. Det finns hur mycket narkotikaklassade substanser som helst som hjälper människor att leva ett mer drägligt liv och bli av med oro, ångest, sömnrubbningar,
smärta.
Exakt, men när de preparaten inte används så som det är tänkt att det ska göras, då är det inget annat än att knarka preparatet.
Och det är väl i sanningens namn en av vår tids stora hot egentligen. Alltså den överförskrivning som man kan misstänka sker av vissa preparat och som blir en ingång i ett missbruk för många människor. Där behöver man ju fundera lite grann på kanske reglering och hur man kan så att säga förebygga det. För det är ju, det tycker jag är faktiskt fruktansvärt att människor kliver in i svåra missbruk utifrån att i liksom tidernas begynnelse har haft problem med en verkande rygg eller ett trauma av något slag och plötsligt finner sig i ett djupt heroinmissbruk till exempel. Det ska ju inte ske.
Nej, och nu ska jag outa min man här, men min man har ju väldigt mycket brännskador och fick käka jävligt mycket morfin under tiden de så att säga la ny hud på honom. Och han har ju själv sagt att det är ju för ingen lek alltså. Och du har ju också dunkat
i dig. Jag har också erfarenheter av det efter ganska svåra ortopediska infektionstillstånd och så. Och där man måste såklart behandlas med morfin. Det är ju en annan sak. Behöver du behandlas med de här preparaten så behöver du. Men du måste också övervaka patienten och följa patienten så att inte ett bruk övergår i ett missbruk. Det är ju där som, och också överlämning mellan allmänna sjukvård och primärvård till exempel. Problemet har ju varit lite grann att man inte haft en sammanhållen journalföring. Så att människor har liksom doktorshoppat. De har gått till en läkare och fått ett recept och gått till en annan läkare och fått ett annat recept. Och det har varit fullt möjligt därför att staten, eller vad ska jag säga, sjukvården har inte haft riktigt koll på det här. Men du,
får jag bara säga, för jag under en period så föreläste jag ju varje termin på läkarlinjen i Uppsala på just det temat. Alltså att förklara för de blivande läkarna, de vet ju så att säga vinsten i preparaten ur medicinskt syfte. Men att förklara för de blivande läkarna vad det här preparatet också kan användas som. Vi kan ta Rohypnol till exempel, flunitazepam. Flödder. En fantastisk substans till säkert mycket palliativvård, svåra
smärta,
ångesttillstånd, när man nästan måste sonka ner en person som lider av enorma medicinska och psykiska negativa effekter av olika saker och sjukdomar. Men när man också beskriver för dem vad Rohypnol också används till, en fantastisk våldtäktsdrog som gör att människor blir extremt medgörliga men fortfarande vakna. En drog som används väldigt mycket vid väldigt grova våldsdåd. En drog som används vid den som kör flyktbilen, den som står och siktar en AK, alltså ett automatgevär i ansiktet på någon som jobbar på Forex. Tar också gärna Rohypnol för att den liksom den tar bort alla dina hämningar. Det är så information som man behöver som läkare. Nu används ju inte flödder så mycket inom vården, för det finns andra vägar att gå. Men en av anledningarna, tänker jag, är just för att den drogen används felaktigt så lätt. Och om den används felaktigt så är det helt jävla värdelöst.
Ja, och min poäng är att sjukvården kan bara liksom ta ansvar för det som förskrivs från vården. Sen har vi fortfarande problemet med importerade preparat och synonympreparat och allt det här, Exanor och allt vad det nu är som tas in som ful preparat helt enkelt. Det kommer vi ju aldrig, det kan ju aldrig sjukvården lastas för så att säga, men inträdet i ett missbruk av i början ordinerade läkemedel, där kan sjukvården göra mer, menar jag. Och det innebär ju bland annat att nogsamt liksom följa en patient, om man nu ordinerar ett preparat, att också ta ansvar för att se till att en patient också får ett nedtrappningsschema, att man följer patienten tills man också har slutat med preparatet och försäkrar sig om genom ett fysiskt möte att den här patienten faktiskt inte är i behov av preparatet längre. Sådana saker. Men du, jag har en fråga.
Kontroll.
Ja, exakt. Du, jag har en fråga. Det är ju faktiskt val snart. Har du på något vis har du följt så att säga de olika partiernas förslag på reglering rörande narkotikalagstiftning och narkotika eller missbruksvården, eller finns det något på den politiska agendan som är värt att hänga i den så kallade julgranen?
När de pratar om narkotika, politikerna, då är det oftast kopplat till att de alla har förstått att mycket av de gängkrigen som pågår runt om i framförallt storstäderna i Sverige är ju nästan uteslutande kopplat till narkotika och pengar och makt. Och sen så sker ju liksom dödandet i bakvattnet av det som någon form av vedergällning, lite öga för öga, tand för tand syndromet här. Men Och det är ju, så att säga, det tycker jag att de har fått ett litet uppvaknande, att man fattar vad som är grundproblemet. Och det motverkar nog kanske lite av de drogliberala vindarna. Mm. För att en person som snortar cola, som säger så här, varför ska staten bestämma om jag ska ha kul eller inte på krogen? Alkohol är mycket sämre. Mm. Alltså, ditt partydrogande finansierar gängen.
Men det är ett jävla skitargument, ursäkta.
Men ja, alltså, det är helt riktigt, Anna Jinghede. Vill du utveckla?
Nej, men alltså, jag tycker att det där är, det är ett argument som ofta kommer upp. Ja, men om alkohol hade upptäckts idag, då hade det kriminaliserats, för det orsakar mycket större hälsoskadliga effekter. Och så här. Ja, det hade det säkert, men nu är det ju inte så.
Nej.
Utan, alltså,
och då är det en jättedålig teori om man säger, om vi har ett skitpreparat,
precis,
ska vi godkänna ett till då? Är det inte bättre att vi försöker ha
varför
så få som möjligt?
Varför ställer man alkoholen, alltså regleringen av alkohol, mot andra preparat? Jag tycker bara det är så jävla urbotad.
Man måste inte välja.
Nej.
Får jag bara... Vi var inne på det här med att bli beroende. Jag vill bara ta... det finns ju lite olika sätt att diagnostisera ett beroende. Mm. Om det nu sitter någon där ute och känner, är jag beroende eller inte av mina värktabletter? Så finns det
eller
två
något annat
som är... Eller något annat, såklart. Självklart. Då finns det två som är liksom mest frekvent använda. WHO har ett, och sen så finns det en amerikansk organisation som har ett. Och då ser man till, det finns liksom en lista med 6 kriterier, och har du uppfyllt 3 av 6 av de här på listan inom 12 månader, då kan man nog tänka sig att du kanske har ett beroende. Och då är det sådana saker som ett starkt behov / sug eller tvång att inta substansen, svårighet att kontrollera din konsumtion, alltså någon form av kontrollförlust, att du har abstinenssymptom, att du har en toleransökning, det vill säga du kräver en högre dos för att uppnå exakt samma effekt, att du har ett tilltagande ointresse för andra saker än att inta substans, att ditt liv börjar kretsa mer och mer kring det här preparatet, och att du fortsätter att konsumera det trots att du får kroppsliga eller psykiska skador av preparatet. Det är WHO:s definition av beroende. American Psychiatric Association, APA, även kallad. De har 7 kriterier som är ungefär lika. Behov av en större dos för att uppnå ruseffekt, abstinensbesvär, intag av större mängd eller större intag än vad du avsåg. Det är lite av kontrollförlusten här med. En varaktig önskan eller misslyckade försök att minska intaget. Att en stor del av ditt liv ägnas åt att skaffa, konsumera eller återhämta dig. Alltså skaffa eller konsumera preparatet eller att återhämta dig ifrån det. Att viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas. Och att du fortsätter använda preparatet trots kroppsliga och fysiska, eller psykiska skador. Det är samma. Sen så bara på kul så kikade jag på Anonyma Narkomaners hemsida.
Mm.
Om man nu, där skriver de, jag tyckte det var ganska starkt. Vi är människor som är klona på en pågående och fortskridande sjukdom som alltid slutar på samma sätt. Fängelse, institution eller död.
Mm.
Det är rätt deppigt.
Ja, och därför kanske det passar att skicka med att om du som lyssnar känner igen dig i några av de här kriterierna, det räcker att du känner igen dig i ett av dem.
Mm.
Så tycker jag att du ska ta kontakt med sjukvården omedelbums och helt enkelt söka hjälp. För det finns hjälp att få. Och jag fattar att det är otroligt skambelagt och jobbigt och svårt för många. Men när du väl har tagit det där steget så kommer det vara liksom början på något nytt och mycket, mycket bättre.
Och även om du lyssnar och är anhörig, för runt varje missbrukare så finns det ett helt kluster av anhöriga. Jag skulle säga beroendecentrum har rätt mycket samlad information.
Verkligen.
Så att, ja. Och
det finns, en väl utvecklad beroendevård i vårt land.
Verkligen.
Ska sägas. Mm. Så att det finns hjälp att få både för dig som är drabbad och för dig som är anhörig. Bra.
Bra, Anna.
Aha,
det
bra
var det.
Avsnitt,
det var
det hela, tycker jag. Jäklar, jag har lärt mig jättemycket. Jag har ju bara åkt med idag.
Mm.
Jag
man får göra det ibland.
Bra och nytt. Härligt.
Vi kommer återkomma till knarkets förlorade och förtrollade land.
Ja.
Framöver. Jag ska kolla klart på den här dokumentären, serien, och så ska vi prata lite psykoaktiva substanser här och lider. Men nu, Anna, så ska du alldeles strax få köra din lista. Innan dess vill jag bara puffa för att det är 3 veckor till boksläpp.
Det känns helt sinnessjukt.
Ja,
det känns helt galet. Åh, vad kul det ska
idag
bli.
Våra inbjudningar till olika bokreleasefester har börjat skickats ut. Folk har börjat messa mig om att de sitter liksom redo.
Mm.
Vi har bokat resa och hotell till bokmässan. Och ni som befinner er i Göteborg där i slutet på september, kom till bokmässan. Vi har ett tjockt jävla schema.
Yes.
Kom dit och mingla lite och umgås med Anna.
Ja, vad härligt. Ja. Nej, men verkligen. Nej, men vi har jättemycket roligt att se fram emot. Och det kommer vi ju dela med oss av, såklart.
Såklart.
Du vill
nu, Anna, vill är det dags för din...
Ja, du vill inte säga något om mailadressen, eller...
Absolut inte. Nej. Det har vi slutat med.
Det har vi slutat med.
Ja, du uppfyller liksom 3 av 7 kriterier på beroendeproblematik gällande att säga samhällsinformationen.
Sant. Jag måste genast söka vård för detta.
Ja, gör det.
Men du, här kommer den. Mm. Den jätteviktiga listan.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, men alltså, alldeles säkert så finns det flera med mig där ute som, så att säga... Ja, vad ska jag säga? Stod kvar på perrongen i våras när tåget till Beachform 2022 tuffade iväg, så att säga. Och som kanske, möjligen, precis som jag själv, har nått någon slags all-time high i dekadens under semestermånaden. Och kanske är det många, liksom jag, som nu börjar fundera på... hur ska jag nu så snabbt som möjligt återfå formen.
Man vill lukta ju så ny säga, start.
Ja. Man vill ju tack, så att säga kliva ur den här plufsiga roséformen ändå.
Okay.
Jag har därför kollat upp lite olika typer av tips och tricks som lär främja viktnedgång.
Så fy fan vad fräscht. Det här är ju liksom allers 93.
Ja, håll i hatten. Plats nummer 5. Och här, gott folk, ska ni få ett riktigt bra tips. Det är nämligen att äta en tallrik soppa före måltiden.
Enligt en studie på Penn State University så kan alltså intag av en portion soppa före måltiden minska kaloriintaget med hela 20%.
Nej, men vänta!
Ja.
Det beror ju lite... Alltså vänta. Du kan ju inte äta mer för att få in... Du menar att du ska käka minussoppa?
Visst är det motsägelsefullt. Det är ju det. Och det är därför jag också...
Det är sådana här ryktet att Ahlgrens bilar, popcorn och... Vad är det mer? Vindruvor!
Det kan hon det.
Så för varje grej du stoppar i det så går du minus i kalorier. För att kroppen gör av med mer energi för att spjälka räkjäveln än vad det är i den.
Men alltså, det ska sägas att i slutsatserna av den här studien så är man tydlig med att alltså givetvis måste vara fråga om en soppa av låg kalorityp, för annars så blir det ju ganska kontraproduktivt. Så att säga, om du skulle sätta i dig en gräddig fisk- och skaldjurssoppa, en tallrik, innan måltiden.
Men vänta, men vad är själva grejen? Varför skulle du gå ner i vikt av just det? Är det just att det är en flytande sak?
Nej, men jag tror att det här vilar lite grann på det här gamla rådet om att dricka 2 stora glas vatten innan du ska äta. För att du då fyller upp magsäcken liksom, och det gör ju att du fortare blir mätt. Så du kommer äta mindre av din huvudmåltid. Så det kan säkert stämma. Men som sagt, det är ju viktigt då att du tänker på kalorimängden i den här portionen.
För jag har ju suttit och pratat med lite människor i min umgängeskrets.
Ja, ja.
Som testar olika typer av dieter.
Just det, ja.
Ja, och jag brukar försöka smyga in ordet kaloriunderskott.
Just det, det är ju typiskt
då,
bra.
Då.
Ja,
så som att det spelar ingen roll att du slutar äta bröd om du häller i dig kalorier just i smörform.
Det är ganska lätt.
Du kommer också lukta bensin ur käften. Ja, nåväl, inkomster och utgifter.
Ja, så är det. Plats nummer 4. Visste du, Lena Ljungdahl, att vaniljdoftande plåster kan resultera i viktnedgång?
Oj, är det den här gamla myskparfymen som man hade?
Alltså, det ska jag låta vara osagt. Exakt vilken ton av vanilj man rekommenderar här. Men man har alltså testat att låta folk då bära vaniljdoftande plåster under en viss tidsperiod. Som man sen då har följt upp viktmässigt och jämfört då med en kontrollgrupp. Och då visade det sig att de allra flesta som bar vaniljplåstret, de hade gått ner i vikt under den här studieperioden. Och det visade sig att det här beror på att vaniljlukten fick många att avstå från att äta desserter. Ja, och då funderar jag på, är det så, beror det på att lukten är så förbannat vämjelig så att man helt enkelt tappar lust att äta dessert?
Men vänta, det här måste ju gå att utveckla hur mycket som helst. Om jag har ett plåster som luktar kar, kommer jag undvika män då?
Ja, vad vet jag, du kanske så att säga blir mättad av män.
Mm-hmm.
Nej, men alltså, hypotesen är väl naturligtvis att hjärnan här ska förledas att tro att nej, jag har redan fått dessert, för att jag har så mycket vanilj här nu så att jag behöver påfyll.
Men tänk om du tycker jätte, alltså så här funkar ju jag.
Ja.
Jag då som gillar, låt säga, mexikansk mat.
Ja.
Om jag känner
du skulle
doften
ha tacoplåster, tänker du?
Ja! Men om jag då känner doften av mexikaner, då rinner ju så att säga snålvattnet till. Då vill du ju ännu mer. Så om du tycker det är jättegott med typ den här vaniljpuck och hela tiden exponeras för, då kommer det ju bara bli ännu mer sugen. Eller?
Ja, eller så
trillar
måste
man liksom
så säga...
över på andra sidan, men hjärnan bara, nej men jag kanske har ätit en vaniljpuck.
Ja, det jag tänker att det här plåstret måste vara så förbannat koncentrerat på något sätt, så att du ändå liksom känner, fy fan, jag står inte ut med en panna cotta i det här skedet, så att säga. Jag har fått så mycket vanilj.
Jaha, är det det som är grejen med nikotinplåster? Luktar de bara väldigt mycket gammal fimp?
Nej, men det skulle säkert... Alltså, det är ju någon form av betingning ändå. Det skulle säkert kunna funka. Alltså, det är ju jätteofräscht att känna lukten av... Alltså,
jag ser ändå... För att nikotinplåster är ju väl ganska dyrt. Jag har varit en rökare. Men om du bara plockar upp en riktigt sur gammal fimp och tejpar fast den med vanlig
Du tänker att det finns mycket billigare varianter. Ja, varför inte ställa bara ett rejält jävla påfyllt askfat bredvid på nattduksbordet? Så att du liksom vaknar med näsan direkt i hela härligheten, så att säga.
Bittan, Här finns ju ett utvecklingsområde.
Här finns utvecklingspotential. Plats nummer 3. Nu ska vi prata lite grann om fördelarna med att sniffa på maten. Mm. För att det har alltså gjorts experiment. Det ryktas om en studie som innefattar 3000 studiedeltagare. Som man har låtit sniffa på sin mat för måltid. I ett syfte att försöka förstå om det påverkar mängden mat som sen konsumeras. Så att säga, finns det utrymme att tänka att man skulle äta mindre om man har sniffat sig mätt på maten? Eller
men vänta. Till skillnad från oss andra som inte känner doften av vår mat.
Som inte sniffar. Alltså du måste aktivt här. Nej, men du måste aktivt här då, så att säga, sniffa. Så... Verkligen.
Pratar du snorta så att du åker in mat i
Ja. Du måste alltså verkligen aktivt lukta på maten här nu. Inte bara en gång, vad det doftar härligt av den här lasagnen. Utan du måste
maten ska inte in i näsan.
Nej. Du ska inte snorta maten.
Nej, jag tyckte du
nej,
sa
det. Är inte planen. Men.
Okej.
Och det visas att det fanns alltså ett samband mellan att ju mer man sniffar, desto mer mätt blir man. Alltså, redan innan måltiden har börjat inmundigas så har du uppnått en viss grad av mättnadskänsla. Och det kommer resultera i att man äter mindre.
Ja.
Alltså, jag tycker ändå... Varför inte unna sig en 2 minuters sniff innan man kastar sig över den här kalsonen, så att säga? Det skadar väl ändå inte. Eller tänker jag fel här nu?
Nej, jag får bara väldigt, väldigt starka sinne framför mig. När vi är ute på restaurang, du och jag. Och så du sitter... Först skälper du i det vatten. Du tar vasen och bara skälper i det vatten. Och sen börjar du snorta på maten. Samtidigt som du sitter och slickar på ett plåster på din egen arm. Alltså det är starka scener. Allt för att gå ner i vikt.
Du, jag måste också avbryta det här, för att jag tror att det har hänt något med mina lurar. Jag tror att du går ut nu i telefonen. De ska vara anslutna, men jag hör dig. Vänta, ska vi se. Prata nu.
Hallå?
Nej, men det är fan i lurarna. Gud, det är jag som börjar bli paranoid, tror jag. De är så bra, så jag hör inte om det är utanför lurarna eller i lurarna.
Oh. Du vet inte om rösterna är bara inne i ditt huvud eller om jag de facto pratar.
Vad läskigt.
Nej, men det här känns stabilt. Är du säker på att du inte har snortat upp någon gammal korvstroganoff som sitter där på tvärs i hjärnan på dig?
Du blir lite rädd för mig själv. Jag är helt säker på att jag hörde dig utanför luren.
Besluta, jag blir rädd för dig. Och så när du skrattar så där snuset hänger mellan tänderna.
Ja, härligt. Okej, plats nummer 2. Brukar du fundera på, Lena Ljungdahl, när du ska ta dig en portion mat, vad du ska ha för porslin när du äter?
Nej, det brukar jag inte fundera på, utan jag tar ju så att säga den som står överst.
Ja, du tar en tallrik. Jag tar en tallrik här nu. Nej, men alltså, visste du att kontrasten mellan färgen på porslinet i tallriken och maten som du ska servera på tallriken omedvetet påverkar hur mycket vi stoppar i oss?
Ja, men det här visste jag faktiskt. Eller nej, kanske inte just det. Jag visste att om du har färgade, alltså brokiga eller färgade eller mörka, så tar du mindre mat. Det har jag läst någonstans innan. Jag vet inte om det är så, men jag i alla fall läst innan. Människor som vill äta mindre ska liksom äta på en mörkblå tallrik typ.
Ja, lyssna på det här. Alltså i en studie som har publicerats i The Journal of Consumer Research så testade man då ett antal personer genom att låta dem välja en tallrik som var antingen vit eller röd. Och sen fick de välja om de ville ha Alfredo, alltså pasta Alfredo eller pasta med tomatsås. Och då fann man att personer som valde en vit tallrik serverade sig själva i medeltal 30% mer mat än de som valde, alltså om de valde en vit tallrik och tog pasta och Alfredo, sånt som var i samma nyans som tallriken, så tog de i 30% större portioner än om du tog en vit tallrik med röd tomatsås på. Är inte det lite intressant?
Så alltså, det kan också vara att tomatsås är mycket, mycket tråkigare.
Så kan det vara, absolut. Och du bara råkade ta den där vita tallriken. Ja.
Nej, men jag förstår. Jag förstår.
Så kontrast vill man ha.
Mm, okej.
Okay. Det är det som är grejen. Okej, okay, är du redo för plats nummer 1? Då säger jag så här, spegel, spegel på väggen där, säger jag då. Mm. Ja. Och då kan jag också berätta för dig att det finns alltså studier som har undersökt speglars effekt på vår lust att äta.
Ja, men vad fan? Alltså det finns så mycket människor som gör så mycket dumma studier. Om du står framför en spegel och ser att du är tjock. Alltså, eller?
Jag inser själv vad dumt det är. Vad dumt det låter alltså.
Men ja, alltså, faktiskt.
Men lyssna på det här. Alltså i ett smaktest som också publicerades i samma tidskrift. Alltså The Journal of... Nej, The Association
The Journal
for
of Ding Ding World.
Consumer Research. Så lät man 185 studenter välja mellan chokladkaka eller fruktsallad. Och sen fick de då utvärdera smaken. Det här var ett smaktest. Lyssna på det, det här är superspännande. De fick utvärdera smaken i två olika rum. Dels ett rum med speglar och dels ett rum utan. Och de som valde chokladkakan, de värderade den mycket mindre smakfull och smarrig i rummet med speglar än i rummet utan speglar. Så alltså som på något sätt som att om du sitter och ser på dig själv medan du så att säga...
Hur osmaklig du är!
Ja visst, exakt. Ja. Det är som att det blir en direkt feedback på ditt osunda livsval. Då blir lusten att äta chokladkakan och smaken sämre än om du sitter i ett rum utan speglar. Och intressant nog så hade det inte alls samma effekt på fruktsalladen. Det var ingen skillnad i smakupplevelse i de båda rummen.
Nej.
Är det inte lite intressant ändå?
Jag tänker mig, har du någon gång sett någon äta chokladkaka och prata och se snygg ut?
Nej, då har jag förvisso inte.
Det är som att man har ätit bajs.
Nej, men alltså jag kan relatera till det här. Alltså om jag skulle sitta rakt framför en spegel och äta en capricciosa med bearnaisesås, det skulle inte, alltså det skulle ta på mig på ett annat sätt än om jag skulle sitta med liksom vänner i ett rum utan spegel. Det är väl givet, är det inte det? Det är ju djupt ångestframkallande. Och se sig själv, det är flott runt på läpparna och tomatsås på näsan. Och
det rinner längs armbågarna liksom, och droppar ner på bordet.
Du slafsar i det där.
Men om jag ska sammanfatta det här, Anna, nu så framöver, om du ska gå på alla dina de här studierna, då kommer du först äta en soppa.
Ja, en lågkalorisoppa då.
Sen, ja. Sen kommer du ha x antal plåster med vaniljsmak runt om på din kropp. Sen kommer du också
lukta på maten.
Sitta och inhalera din mat en bra stund. En god medan stund. Vi andra har liksom börjat nibbla. Då sitter du
och luktar fortfarande.
Ja. Och Och du kommer också äta på en därför avsedd god, bra färg.
Jag kommer äta på porslinia som ger kontrast mot min maträtt. Ja.
Och du kommer också som ett jävla psykfall sitta dikt i hand mot dig själv. Du kommer alltså sitta och eyeballa dig själv vid varje tugga.
Just det. Titta på mig själv i en spegel. Ja, ja men där har
kan
ni.
Kan du samtidigt kalla dig för själv för foodie? Eller skiter i sig nu, tror du?
Ja, alltså jag vet inte riktigt om jag har så att säga förtjänat rätten att kalla mig foodie.
Jag tänker att njutningskontot är lite så att tilltafsat. Du kan inte istället bara så att
jag
säga.
Förstår inte varför du måste sätta en etikett på mig. Det enda jag gör här, det är att ge våra lyssnare några goda råd. Om de också är samma. Okay. Alltså det här kanske kommer bli svin. Det kanske är jättebra tips. För några.
Om du tar en fimp och tejpar fast på din axel, kan du snälla tagga oss i det inlägget då? Det vore fantastiskt. Hashtag gå ner i vikt.
Här får ni, varsågoda, en bra samling råd inför höstformen.
Men är det inte också bara så att det är väldigt psykiskt? Jag menar, hur mycket hinner du gå upp i vikt på en sommar?
Ja, men alltså det kan gå i ett rasande tempo. Det kan det göra. Okay. Tro mig bara när jag säger det. Men alltså jag kommer komma tillbaka. Jag kommer att köra på mot toppform igen.
Och var därför att du, jag känner dig, därför att du mår ju både fysiskt och psykiskt bättre när du är i form.
Ja, men nu har jag tillåtit mig att leva i det här lite mer dekadenta,
men jag ville bara så säga
en stund.
Så att inte alla såna här kroppsaktivister ger sig på oss nu, utan du vill ju gå ner i vikt av det enkla att du mår bättre.
Jag mår bättre
efteråt.
Då, mina leder mår bättre. Alla mår ju ganska bra av att slippa bära omkring massa övervikt, så är det ju.
Om du vill slippa sitta och glo på dig själv i en spegel när du äter, kära lyssnare, då ger du bara fulla fan i det, i vanlig ordning.
Men jag kommer
ändå utforska det. Jag har ingen som helst önskemål att gå ner i vikt, men jag är försiktigt intresserad av upplevelsen att sitta och eyeballa mig själv medan jag äter. Bara för att se vad som händer.
Kanske att vi ändå redan nu ska uppmuntra, om ni som har lyssnat på det här avsnittet är sugna på att testa, så ta gärna en bild i spegeln och tagga in
Absolut.
Oss. Det vore superhärligt.
Oh, gud, så sjukt. Men nu får vi ge oss, Anna.
Nu får vi ge oss.
Nu det här över tid.
Ja, det har vi. Hörrni, ta hand om er där ute och vi hörs snart igen.
Det gör vi säkert. Bye!
Bye, bye.